Det är Åke Sandin det här och nu startar den tuffa oberoende radion, alltså Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, sändning nummer 1402. Programmet i största korthet. Monica Stelin och jag delar ut massor av rosor till välförtjänta Tyresös kyrkoherde Mikael Öjemo om terrorismens anspråk på religiösa motiv. Hampus Eckermann om det afghanska sjukhuset som bombades och misslyckat bygge av afghansk gasstation och att bombningarna uppammar terrorism. Och min egen krönika har rubriken Turkiets mystiska roll. Men först veckans rosor.
Lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bon.
Ja, det var Louis Armstrong. Och han inspirerar ju oss alltid, Monica Schelin, att vara positiva som han och dela ut veckans rosor. Vem vill du ge den första från Radio Tuff?
Den vill jag ge till Ann Sandin Lindgren som på tal om terrorn i Paris skriver på Facebook.
Om jag var imam eller religiös ledare skulle jag ägna all min kraft åt att påtala för alla testosteronstinna unga fanatiska män att det finns ingen gud som anser att man får döda i hans namn. Budskapet är kärlek, inte hat. Oavsett vad gamla bittra män tror att gamla böcker säger.
I ett annat inlägg skriver de så här.
Finns det verkligen några som tror att det går att bomba fram demokrati, medmänsklighet och humanism? Är det militär upprustning som kommer att få religiösa fanatiker att ändra åsikter? Rädsla och hat löser inget. Och sen vill jag ge en ros till Björn Elmbrandt som i tidningen Dagens Arena under rubriken Inga JAS-plan till Syrien skriver.
Ett avgörande misstag har varit att USA aldrig velat ifrågasätta sin traditionella allians med Saudiarabien. Detta trots att saudierna år efter år finansierat våldsamma jihadister i grannländerna. Och trots att saudiernas statsideologi, wahhabismen, är en reaktionär 1700-tals variant av islam som ligger snubblande nära
islamiska statens föreställningar.
Krigshetsarna i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet vill nu att vi i en liten, fredlig, ännu så länge alliansfri nation ska kopplas ihop med de stormakter som förorsakat att sekteristerna och våldsstyrkorna i islamiska staten blivit den maktfaktor den är.
Det finns, och han, Björn Elmbrandt fortsätter, det finns många civila och humanitära sätt att hjälpa Frankrike. Men de militära medlen att bekämpa islamiska staten har inte fungerat. Det uppskattas att bara 10% av de 8000 bomber som fälls över IS träffat sina mål och att huvuddelen dödat civila, vilket förstås stärker extremisterna. Så att sända JAS-plan att bomba i Syrien är nog på mer än ett sätt det dummaste man kan göra, slutar Björn Elmbrandt. Och sen en ros till Kajsa Ekis Ekman som i tidningen ETC 20 november skriver under rubriken
Var är de ryska flaggorna på Facebook?
Ja, hon jämför den enorma solidariteten för det av terrorn drabbade Paris med den ringa upprördheten över det av islamiska staten nedsprängda ryska planet med 224 människor ombord. Nästan mera än 100 flera än de som dödades i Frankrike. Hon slutar sin krönika med följande ord.
En sak är tydlig i dagsläget. Vi bör under inga omständigheter gå med i NATO. Att i detta läge gå med i imperialistklubben skyddar inte mot terrorism, snarare tvärtom.
Och sen ros till imamen, den muslimske ledaren i Eskilstunas största moské, Abd al-Haq Kilan, som agiterar mycket aktivt för att hans muslimska trosbröder inte ska ansluta sig som krigare i Islamiska staten. Han menar att dess metoder går på tvärs mot religionen islam.
Jag också. Jag fortsätter med en ros till tufft bistånd till Indien som fortsätter efter 45 år. I dagarna så skickades 200 000 kronor till två av tuffskolorna i fattiga och tidigare så försummade Dharampur. I vars många små bryer, tribals, stambefolkningen bor, varav de flesta vuxna är analfabeter. Där har Tuff finansierat 6 skolor för 1000-tal barn.
Det gjordes redan för 15 år sedan ungefär.
Ja.
Men vi stöder fortfarande dem. Och tidigare i år har Tuff skickat 10 000 kronor för att stödja hemmet för palestinska och andra ungdomar i Shatila, Libanon. Och 10 317 kronor har nyligen använts för ensamkommande ungdomar i Tyresö och för underkläder till flyktingar i Stockholm. Och dessutom har 3 000 kronor lämnats för ett skolprojekt i Moldavien.
Och så tycker jag att Tuffs julmangogram ska få en stor ros. Är jul- och nyårsönskningar lämpliga att använda som julkort eller julklappar? Och de består av färgglada teckningar av indiska elever och med följande hälsning från våra indiska partners.
Many little things done in many little places by many little people will change the face of the world.
Mangogrammen, de har ju bidragit till att över 125 000 mangoträd har planterats i fattiga indiska byar. Det finns från kronor 10, det vill säga 2 träd, men för 100 kronor så blir det 20 träd.
Och de här julmangogrammen, perfekta julkort eller julklappar, de kan väl beställas av dig, Monica?
Det går jättebra.
På vilken telefon?
712 25 81.
Och sen en ros till unge Alexander Palmer som den 17 november framträdde i Tyresö församlingshem och berättade och visade bilder från de många indiska tuffprojekten som han tillsammans med 3 andra tuffaktivister besökte i vintras.
Så vill vi ge en jättefin ros till den beundransvärt aktiva fredsrörelsen på Orust med bland andra Ernie och Ola Friholt som drivande. De anordnar möten som drar så mycket folk att alla vi i andra lokalföreningar blir grymt avundsjuka. Nyligen så framträdde skådespelaren Sissela Kyle på Orust i deras serie om icke-våld.
Och hon läste citat av Gandhi och Bobo Munshi Eklund sjöng visor av Indien med texter av Indien Rabindranath Tagore som faktiskt fick Nobels litteraturpris redan 1913. Och den 5 december delas på Orust ut Folkets fredspris till minnet av Nobel, Nobels testamente. Och det går i år till Gandhi, som postumt till Gandhi, som trots att han var föreslagen 4 gånger aldrig fick Nobels fredspris.
Och så en stor ros till tidningen Tyresö Nyheter som delas ut till alla kommunens hushåll. Och som i novembernumret har en artikel med rubriken Tyresö-radion firade 30 år och där uppmärksammades Radio Tuff sändningar under varje vecka sedan 1985.
Ett rekord som tog det vara unikt för närradion, som tidningen skriver.
Och sen stod hos till tv-programmet Skavlan som den 20 november hade en intervju med Eli Avram som gör karriär i den indiska filmindustrin Bollywood i Bombay, Mumbai. Hon har rötter här i Tyresö och blev redan 2013 intervjuad en halvtimme av dig, Åke, på Radio Tyresö.
Så man kan lyssna på webben www.tyresoradion.se. Och slutligen en ros till 4 amerikaner. som är sysselsatta i den flitiga användningen av drönare, de här förarlösa planen som bombarderar här och var. Och de där fyra har nu brev till president Obama varnat för att drönarna uppammar hatet mot USA på grund av att attackerna allt för ofta dödar oskyldiga civila. Ja, vi har slut på rosor i vår korv.
Ja, men det var ganska många.
Tack Monica Sulin. Tuff med oss, vår kyrkoherde här i Tyresö, Mikael Öjermo.
Hej Åke.
Hej. Du har hört glädjande mycket på Tyresöradion.
Ja.
På sistone.
Jätteroligt.
Är det?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, det är roligt att ha det här. Men vi ska prata om något så tragiskt som Paris-händelserna.
Mm.
De hade någon slags religiös anledning. IS, Islamiska staten, de är ju företrädare för islam, säger de.
Mm. Ja, som i alla andra politiska konflikter så är ju det inte framförallt en religiös fråga. Utan det här är ju, det är ju kriminella våldsverkare som gör saker som man inte ska. Skjuter ihjäl oskyldiga människor. Och de har ju också skjutit ihjäl andra muslimer i den här händelsen. De flesta var ju naturligtvis kristna parisare och så, men de sköt ju ut urskillningslöst.
Ja, men det man måste ju inse är ju att i Syrien och Irak, där de härjar som värst sedan något år tillbaka, där är de flesta dödsoffer muslimer. Ja, de tar ihjäl kristna och våldtar kvinnor och sånt, men shia-muslimerna är de ju på. De är ju någon slags hedningar för dem.
Ja, så är det ju. Det här är ju en politisk konflikt som har väldigt, liksom man får ju söka sig långt tillbaka till historien för att riktigt förstå den. Det är våldsverkare, de här terrordåden i Paris och andra terrordåd som vi har sett från deras sida motiverar ju dem med sin islamska tro. Men samtidigt finns det ju enormt mycket muslimer världen över som tar kraftigt avstånd från detta och säger detta har inte med islam att göra. Det här är våldsverkare.
Förra Radio Tuff skrev jag en krönika som hette Att ställa till helvete för att komma in i paradiset.
Mm.
Och där jag efterfrågade muslimska lärda och imamer och präster som lite mera högljutt tar avstånd ifrån det här och säger att det här är inte islam. Det är unga människor, till och med från Sverige, ofta välutbildade i 20-årsåldern, som ju har åkt ner i hundratals för att strida för den här islamiska staten.
Mm, det stämmer.
Vad har de fått för slags religionsundervisning?
Jag tror att de har fått en officiell religionsutbildning i sina moskéer som finns i England, i Frankrike och även i Sverige naturligtvis. Och sen har de drabbats av ett jordskred av information ifrån Islamiska staten och deras anhängare som väldigt mycket använder sociala medier.
Och är skickliga på det.
Och är oerhört skickliga på detta, visst. Och då sitter ensamma ungdomar framför datorn. Man lever i förortsmiljöer, men har lite svårt att ta sig fram. Man drabbas av fattigdom och lite marginalisering. Och sen får man detta budskap till sig via datorerna, via sina smartphones, om att nu bygger vi upp en stat där ett kalifat i profetens efterföljd, där vi ska etablera en stark makt åt alla muslimer, och då får vi komma dit och så kan vi börja bygga upp ett fungerande samhälle.
Och då får unga killar en slags mening med sitt liv som de inte har haft förut, eller vad?
Ja, det tror jag att man får. Man får en mening med livet, man får en mission, ett mål att gå emot. Och det är ganska enkelt mål. Man tecknar ju världen med svart och vitt och inget gråmelerat däremellan. Och så känner man att ja, men det här låter ju jättebra. spännande och så utmanar det unga sinnet att dra iväg.
Det finns ju en imam i Eskilstuna som har börjat att göra YouTube och annat på sociala medier för att motverka den här propagandan ifrån IS som lär vara så förledande.
Mm. Jag tror att många muslimska företrädare nu är ute och gör vad de kan för att försöka få stopp på detta.
Mm.
Vi har en ganska väletablerad islam i Sverige. Nu islam är ju en mångfacetterad religion och den omfattar väldigt mycket människor över ett väldigt stort område. Och man har olika, man kommer från olika länder och man har lite olika traditioner och så. Men man försöker ändå så gott man kan, tycker jag, från de liberala, upplysta muslimerna att nu säga att det här är galenskap, vi måste få stopp på det.
Men de bör göra det i mycket större omfattning och det kan ju hända att medierna inte bryr sig om sådana här sansade muslimer utan bara beskriver de värsta för oss.
Ja, det stämmer ju. Sen är det ju samma kritik som ofta drabbar oss i Svenska kyrkan. Ni borde säga, ni borde göra, ni borde liksom hela tiden. Va? Ja, men vi säger detta varje söndag när vi samlas till gudstjänst. Välkomna. Och under ett kyrkoår så beskriver vi livet liksom i hela sin fullhet. Den stora festen och glädjen och vardagslivet och sorgen och glädjen och alltihopa. Vi försöker påtala hela tiden massa viktiga saker. Mm. Men det gäller ju att man kommer, att man lyssnar på oss och att man tar till sig då det budskapet vi kommer med. Och det är samma sak inom islam förstås.
Tror du att de här unga killarna som blir IS-krigare, att de, jag har hört på radion sådana som säger att det gör ingenting om vi själva dödas, för då kommer vi till paradiset.
Ja, det finns ju...
Men tror du att de tror också på de här sagorna som lärs då i Koranen, att där finns det oskulder till hans som är villiga att göra vad du vill.
Mm. Jag tror att en ung människa av idag har ju andra medel att få sina sexuella fantasier uppfyllda. Det finns mycket att hitta på där på internet och så. Men så det tror jag inte är huvudsaken. Men däremot så tror jag att man har en tradition av att man blir martyr för sin tros skull. Man offrar sitt eget liv för den stora gruppens skull.
Mm.
Och det finns ju också i den kristna traditionen en tanke på martyriet. Att offra sig för något annat och större. Och jag tror att en del ungdomar...
Inte för att man dessförinnan har dödat en massa medmänniskor.
Nej, det är... Så är det ju naturligtvis. Men tanken finns ändå så att säga att livet efter detta skulle vara viktigare än detta livet.
Ja.
Det är en tanke som finns även i kristen tradition.
Mm. Vi inledde även dagens radiotuff nummer 1402 med att dela ut rosor till de som har sagt något bra eller gjort något bra. Och en kvinna som skrev någonting, hon fick en ros för följande ord. Om jag var imam eller religiös ledare skulle jag ägna all min kraft åt att påtala för alla testosteronstinna unga fanatiska män att det finns ingen gud som anser att man får döda i hans namn. Budskapet är kärlek, inte hat, oavsett vad gamla bittra män tror att gamla böcker säger.
Mm. Mycket bra.
En
mycket, mycket bra ros från dig till henne.
Ja.
Och det är ju precis på det sättet att jag menar, alla religiösa traditioner i stort sett bygger ju på texter som är väldigt gamla. Den kristna traditionen, den judiska traditionen har gemensamt Gamla testamentet.
Gamla testamentet innehåller ju rätt mycket konstigheter, va?
Som innehåller krigsskildringar, som innebär att Gud liksom ger ett land till sitt folk och då... Rensar man ju det landet från de som inte
är det.
Skulle tillhöra Guds folk.
Det är ju nästan fascistiskt.
Ja, precis. Och det är ju exakt samma tankegång som sen har levt vidare inom islam. Islam tillkom ju på 600-talet efter Kristus.
Ja, det är den yngsta av de stora religionerna.
Det är den yngsta av de stora religionerna. Och det är ju en sammansmältning av judendomen och kristendomen. Och profeten Mohammed reste ju i detta område där det fanns både judar och kristna. Han samtalade med präster, han samtalade med rabbiner och tyckte att deras lära inte var riktigt tillfyllest, utan så kom han liksom med ett nytt budskap från Gud. Mm. Och därmed så skapas islam. Och det är ju så att de här gamla texterna måste vi alltid ta ställning till. Vi läser dem i kyrkan till viss del. Vi läser ju inte alla texter, utan vi gör ett urval som vi läser på söndagarna i gudstjänsten. Och sen tolkar vi dem. Det är ju tolkningen som är liksom själva grejen med den religiösa upplevelsen, predikan eller det kristna bönelivet eller så. Eller likadant inom judendomen. Så texterna i sig kan man ju inte liksom leva efter bokstavligt. Det är ju fullständigt omöjligt.
Nej.
Utan vi måste förhålla oss till dessa gamla texter.
Har ni något samarbete eller någon kontakt med muslimer i Tyresö?
Inte i Tyresö, för att väldigt många av de muslimer som bor här ber i stora moskén på Södermalm och sådär. Ja. Så att det finns liksom inget organiserat samarbete på det sättet. Jag har sökt det, men jag har inte hittat vägar att gå till det.
Okej. Tack ska du ha, Mikael Öjermo, Tyresös kyrkoherde sedan 5-6 år.
5,5 år.
Var det så länge sedan jag intervjuade en halvtimme?
Så var det, Åke.
Ja. Men tack ska du ha.
Tack ska du ha. Tack.
Än en gång med oss Hampus Eckermann på telefon ifrån Stockholm eller Skärholmen eller var 17 du bor. Vad har du på hjärtat idag, Hampus? Förra gången pratade du om det här sjukhuset i Afghanistan som hade bombats av amerikanerna och ett 30-tal människor, patienter och läkare hade dött. Har du något mer?
Ja, grejen med det här sjukhuset var ju att det var ju ett av de absolut mest kända platserna där.
Läkare
som
utan gränser.
Som verkligen på alla listor över vad som inte skulle attackeras.
Läkare utan gränser drev det.
Ja, och dessutom så ändrades USA minst 4 gånger direkt i början om hur attackerna hade gått till. Man får inte skylla på att det var en beställning från den afghanska regimen och så vidare. Men nu har man ändrat sin version en 5:e gång.
Jaha.
Och vad man säger nu är att man fick en uppgift om att man skulle attackera ett helt annat mål. Att det målet inte fanns, utan det skulle vara ett tomt fält. Och att man därför valde att bomba det mål man såg som bara dog närmast. Det vill säga att man tittade bara på luften och tog något på slump. Och bombade då det här sjukhuset. Så nu så har man då stängt av de personerna som var inblandade i den här attacken. I väntan på utredning.
Jaha.
Så att det är den 5:e versionen. Så får vi se vad det är.
Har du något mer om Afghanistan?
Ja, en ganska rolig sak. Vi har alltså en amerikansk officerare som gick ut med en varning över hur man spenderade pengar på, inte på en bensinstation, utan en station för naturgas som skulle byggas i Afghanistan.
Kan man använda gas i bilar också?
Man kan använda naturgas i bilar, absolut. Och grejen med den här stationen för naturgas då var lite blandade saker. Det första var att kostnaden som han varnade för var att den borde ha kostat kanske $500,000 att bygga. För det är det som man hade först budgeterat. Men istället så vill man betala ut $43 miljoner. Det vill säga att man gångrade priset med 80.
Jaha.
Det är första grejen.
Ja.
Och den andra grejen är att inga bilar i Afghanistan kör på naturgas. Man vill alltså bygga en station för 80 gånger priset för ett bränsle som inte används.
Mm.
Och den tredje grejen är att man kan visserligen konvertera bilar så att de kör på naturgas. Men kostnaden för det är ungefär $700. Det motsvarar en årsinkomst för en person i Afghanistan.
Det är ju 5-6 tusen kronor.
Ja, så att den här officeren hade ju väldigt rätt. Men istället för att uppmuntras för det här så blev han istället attackerad och man försökte bli av med honom och så vidare.
Så attackerad av vilka?
Ja, av byråkratin och så vidare, folk runt. Därför att det här är ju korruption.
Ja.
Det handlar om vart tar pengarna vägen.
Ja. Har du någonting om det här aktuella läget, förvirrande läget mer och mer i Mellanöstern, Syrien, Irak och så vidare. Senast var det ett
så sköt turkarna ner ett av de ryska plan som bombar ISIS och de känner sig väldigt kränkta.
Ja, efter terrordåden i Paris, då vill ju alla visa handlingskraft. Så nu ska vi döva. Nu är det blodtörst som gäller.
Ja.
Det vill säga att man vill visa handlingskraft att man kan göra. Så man vill göra om alla misstag som man har gjort i Afghanistan, i Irak och i Libyen. Och nu vill till och med vår egen försvarsminister tycker att det är roligare att döda folk i Syrien än det är att hjälpa flyktingar här. Då, därför att det är ju pengar. Varifrån tar pengarna? Vi ska alltså dra ner på bistånd därför att vi ska hjälpa flyktingar i Sverige. Men istället har vi pengar för att föra krig, vilket är fruktansvärt dyrt.
Mm.
Och tittar vi på det här runt den, så kan vi ju se att nu säger Frankrike att vi ska besegra ISIS. Och det är ju lite märkligt, för det är ju ett krig som då kommer ta minst 30 år enligt analytiker annars. Vi ska besegra ISIS, men samtidigt som man säger att man ska besegra ISIS, ja, då ska man fortsätta sälja vapen till Saudiarabien. Det vill säga till det land som beväpnar ISIS. Det är ingen konsekvens i det hela. Utan man vill låta handlingskraftig, man vill säga att man ska besegra, och samtidigt så ser man till att de ändå kommer att beväpnas.
Saudiarabien har ju sedan i mars bombat sitt fattiga grannland Jemen regelbundet, men det är ingen som säger någonting om det, för Saudiarabien håller sig väl med USA och västmakterna.
Nej, och få personer säger någonting om att Frankrike med jämna mellanrum går in och stöder någon statsgrupp eller något annat i något annat land. Att man fortfarande har trupper i Mali och så vidare. Det är liksom ingen som pratar om de här grejerna. Att det finns en orsak till att Frankrike ofta blir ett mål. Men det stora problemet som jag ser det är den här tron på att man ska kunna bomba folk. För Frankrike säger ju uttryckligen att vi ska inte gå in med marktrupper.
Mm.
Men går man inte in med marktrupper, då finns det ingen chans i världen att besegra.
Det finns ju marktrupper i form av kurder i Irak och Syrien. Men de tycks ju bombas av Turkiet.
Ja, du har kurder och du har den syriska regimen. Men som sagt, Frankrike, de vill bara bomba. Och det vi vet om bombkrig, det vi verkligen vet om bombkrig, är att det ofta slår fel, ofta dödar fler helt andra personer oskyldiga, och därmed istället blir rekrytering av de som vill hämnas. Så att vad man egentligen säger nu är att vi vill förvärra det här, vi vill skapa mer orsaker till terror, och vi vill genom att sälja vapen till Saudiarabien fortsätta att se till att ISIS är beväpnade.
Ja.
Det är politiken för idag.
Det var denna veckas rapport från Hampus Eckermann. Tack för att ha så hjärtligt. Vi hörs igen på Lucia i nästa program.
Ja, tack själv.
Hej.
Ja, det är alltså Åke Sandin det här i Radio Tuff. Och nu följer min krönika den här veckan. Den har rubriken NATO-landet Turkiets mystiska roll. Under veckan som gick har Turkiet kommit i fokus. Det har klarat sig bra i västliga medier trots att det sköt ner ett av de flygplan som bombar allas vår fiende, Islamiska staten. Nu var det inte något amerikanskt eller franskt plan som sköts ner, utan ett ryskt. Och då har vi lärt oss att inte bli upprörda. Lika lite som vi ska visa någon empati med de 224 passagerarna, nästan 100 fler än de som dödades av jihadister i Paris, i det ryska plan som sprängdes över Sinai för några veckor sedan. Många barn fanns bland offren. Turkiska talsmän har påstått att det i veckan nedskjutna ryska planet kränkte turkiskt luftrum vid den syriska gränsen och trots 10 varningar inte avlägsnade sig. Sen har det framkommit att planet störtade 4 kilometer in på syriskt område och att det möjligen hade befunnit sig i turkiskt luftrum i 17 sekunder. De två ryska piloterna hoppade ut i fallskärm. Den ene som räddades av syriska regimen uppger att inga varningar från turkisk sida hade förekommit. Den andra hamnade i rebellernas händer och dödades. Han undgick dock det bestialiska öde som i vintras drabbade den jordanske piloten Muat al-Kassavet. Den eldades upp av jihadisterna i en bur. Igår, 27 november, kom meddelandet om att den turkiska tidningen Cumhuriyet's chefredaktör och en av dess grävande journalister hade gripits och nu åtalas för terrorism och förräderi. De hade nämligen i somras avslöjat att Turkiet skickade vapen till jihadisterna i Syrien. Allt oftare hörs uppgifter om att Turkiet förser rebeller, även jihadister, med vapen och ammunition. Dessutom går tankbilarna från IS med den inkomstbringande oljan till Turkiet där den säljs. Enligt New York Times får IS via Turkiet en stadig ström av rekryter till sin armé. Landet verkar mer angeläget om att bekämpa kurderna än IS, trots att det är kurderna som gör grovjobbet mot IS på marken i Syrien. Dessutom har Turkiet nyligen förstärkt sitt samarbete med Qatar och Saudiarabien för att förse rebeller med avancerade vapen. Ja, denna sändning av Radio TUFF, Tyresö U-lands- och fredsförenings sändningar, hörs 3-4 gånger per dygn på 91,4 och när man vill på webben tyresoradion.se. Och det hörs tills den 13 december, det vill säga Lucia. Och tänk på det att det finns jättefina julmangogram, den perfekta gåvan att köpa ifrån TUFF. Ring gärna Monica Kjellin 712 25 81 och beställ, så skickar vi dem. Ha en riktigt bra adventstid och en trevlig Lucia när vi alltså återkommer, önskar Åke Sandin.